Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Välkommen till ytterligare ett avsnitt med Studio Krim. Torbjörn Granström heter jag, kriminalreporter på Länstidningen. Jag sitter här med Stefan Lindström, kommunreporter.
Hej, hej.
Idag ska vi prata infiltration. Det är många begrepp som har figurerat i debatten de sista två veckorna, inte minst infiltration, Italien, Ndrangheta. Det har pratats om utbetalningsmyndigheten som inte kunde placeras i Södertälje på grund av att det skulle vara mer drabbat här gällande korruption. Och så bakgrundskontrollerna som kommunen fick bakslag på. Om vi börjar med infiltration, eller rättare sagt om vi börjar med den här typen av brottslighet. Vi kan ju börja med hur ser myndigheternas egentligen liksom syn ut på den här i Södertälje? Om jag bollar över till dig, vad säger de på kommunen?
Ja, jag har pratat med kommunens säkerhetschef nyligen om det här, och det är ju tydligt att kommunen tänker sig att det finns en nätverksbaserad organiserad brottslighet som försöker få personer, eller försöker, alltså personer med koppling till dem försöker ta anställning i Södertälje kommun för att antingen lära sig hur systemen fungerar och hitta fördelar och kryphål, eller påverka beslut i någon mening mer eller mindre indirekt eller direkt helt enkelt.
Då låter det ju väldigt planerat att organiserat en operation, att här har vi ett kriminellt nätverk, nu ser vi till att plantera in dig så att du kan gynna oss. Är det så det verkligen går till, eller är det så att folk som kanske i en kommun där många känner många blir så att säga uppsökta när de väl finns på plats, och att det inte var en operation från början, men de hamnar sen i ett, ska vi säga, korruptivt förhållande?
Ja, det är ju väldigt svårt att veta. Det är ju, och det pekar kommunen också på i det här sammanhanget, att liksom intentionen går ju liksom väldigt sällan att bevisa, för den har man bara pratat om i enskilda rum så att säga, på sin höjd. Det finns liksom inga bevis för någon form av infiltration egentligen, annat än liksom effekten av den. Men de ser ju likadana ut som om det skulle vara otillbörlig påverkan eller mutor eller korruption i någon annan bemärkelse.
Det kommer i alla fall tillräckligt med, vad ska vi säga, oroväckande signaler till kommunledningen om att den här verksamheten pågår och att olika personer försöker dra i sina trådar i stadshuset.
Oh ja, så
och man rustar sig liksom på kommunens sida då för att motstå det här med markpolicy som är väldigt sträng i Södertälje mot för andra kommuner. Ja. Man kräver att få veta vart pengarna kommer ifrån om man ska till exempel köpa kommunala fastigheter.
Ja. Och man gör motpartsgranskningar, man kollar upp liksom vad det är för företag och vem de ägs av egentligen och vad de har för bakgrund och vilka möjligheter de har att
om de har en omsättning, en tiondel mot vad objektet kostar. Så,
ja,
så kanske,
ja, men sådana saker, absolut.
Och det godkänner det.
Nej, men, och liksom även kolla upp deras företagshistorik, att det här är något, man kan inte komma med ett helt nytt företag och köpa mark helt enkelt.
Och vi vet också att just köpa mark och fastigheter är ett effektivt sätt att tvätta pengar, och det är, och vi har själv skrivit om genom åren att även om det är en person som är frontperson och vill köpa en fastighet, eller behöver inte vara en kommunal fastighet, men fastighet eller mark, så kan det vara 10 andra personer i bakgrunden som har andelar i det här fast inte syns på papper. Och vad alla de har fått sina pengar ifrån kan ju ingen i världen veta. Men man kan i alla fall kolla frontpersonen. Mm. Ja. Om den då är en stor företagsledare så blir det ju svårt i och för sig.
Mm. Ja, så är det.
Vi kan ju konstatera att polisen har ju länge pratat om det här som du är inne på.
Ja,
att
det
kommunen
vet ju
kämpar
du
mot.
Ja.
Och att man har dessutom, ja, man har ju haft sin modell liksom över den här liksom pyramiden har ju liksom fått symbolisera polisens hypotes över hur brottsligheten ser ut i Södertälje. Den där har ju ändrats lite grann, uppfattningen om den från polisiärt håll också skulle jag säga, under de här 10-15 åren som den har florerat. Till en början så hade man en hypotes om att det kanske fanns mer hierarkisk styrning i den här bilden. Idag skulle jag snarare säga att polisen är inne på att man beskriver olika kriminella kluster i olika delar av samhällskroppen. Gemensamt för dem är möjligtvis att personerna finns någonstans i ett mena foten i den vita sektorn. I alla fall när vi pratar om de högre nivåerna som i mitten på den här pyramiden och uppåt, och pratar vi om liksom företag, företagare, tjänstemän, den typen av liksom personer. Där har man kanske en fot i den vita sektorn och en i den här svarta parallellstrukturen, parallellsamhället skulle man kunna säga, i samhället som man beskriver. Längst ner har vi gatugangsters, det vill säga nätverkskriminella.
Det
är liksom enkelt uttryckt, ja. Så ser brottsligheten ut. Och när vi pratar då om den här brottsligheten med infiltration, så pratar vi i mittendelen eller den högsta toppen där, alla, på något sätt att det är svaga länkar, tjänstemän som är mutbara, företagare som är beredda att tvätta kriminella pengar. Mm. Ungefär på den nivån är vi då liksom.
Och företag det, som startas för välfärdsbrott, ja, och kunna mjölka samhällskroppen på pengar på olika sätt.
Och där skulle jag faktiskt vilja säga så här, på sista tiden så har man faktiskt hört politiker väldigt ofta prata om att nätverken infiltrerar välfärden, alltså nätverken, man pratar om gängen på gatan, säger man, gängen säger man, och att pengar från vår välfärd går ut på gatan och används till kontraktsmord och sånt där. Den typen av uttalanden har man hört i den politiska debatten. Det har jag reagerat i alla fall lite på. Jag tycker att har man hittat några sådana fall så är de ju jätteallvarliga. De ska absolut uppmärksammas och allt sånt. Men ofta ser det kanske inte riktigt ut så, utan i den mån gäng på gatan är involverade i välfärden så är det väl oftast via skenanställningar. Det vill säga, du får en lön på papper, du blir kreditvärdig, du kanske kan ta lån vilket du inte annars kan. Du kan leasa bilar och du kommer in i liksom välfärdssystemet och får del av dess fördelar.
Ja, man får föräldrapenning och allt möjligt.
Sådana här saker. Mm. Där kan man väl framförallt se att det är gängen som är inne. Alltså, när vi pratar gäng så som folk uppfattar gäng på gatan som springer runt med skyddsvästar. Mm. Men
det är ju, ska man väl säga, också en liksom yttre änden av den här penningtvättsmaskinen som ligger egentligen i bakgrunden för en skenanställning. Liksom det är ju
precis.
Man vill ju inte, huvudsyftet med det upplägget är ju inte att en gangster på gatan ska få föräldrapenning någon gång i framtiden.
Utan det är ju intressant är att liksom, ofta så är det ju en rufflarföretagare, om vi säger så. En oseriös företagare som startar ett bolag inom välfärden, eller som för all del kan driva någon tandläkarklinik också och mjölka systemet på ersättningar. Alla de system som innebär att allmänna medel går ut, där hittar man de här fuskarna också. Mm. Och där kan man väl konstatera att jag tycker att det är nog så allvarligt att man kan säga att det är de här ruffla företagarna som inte har någonting i välfärden att göra, som faktiskt står oftast för det här. Sen ibland kan man se kopplingar ner till de här gängen på gatan, som vi säger.
Men du tycker att myndigheterna är lite otydliga med vad de menar?
Ja, kanske inte myndigheterna alla gånger, men jag tycker politiker oftast i alla fall kan vara lite otydliga och liksom dra lite väl på det här när de debatterar ibland. Men sen finns det exempel där vi vet att liksom personer med koppling till kriminella nätverk på gatunivå har drivit HVB-hem och tagit emot ensamkommande och sådana här saker. Mm. Man ska inte säga att det inte finns. Assistanshärvan i Södertälje för 10-12 år sedan, där hade man ju personer som hade liksom connection till nätverksmiljön som hade skenanställningar. Men då är det skenanställningar liksom. De kommer in där liksom. De befruktar varandra på det sättet. Och sen så,
men där skulle man egentligen kunna haft vilken person utan jobb som helst i den här skenanställningen. Precis. Det var ju inte, syftet var inte att hjälpa gangsters på något sätt.
Nej, liksom. Men precis. Det var bara det att man hittade väl dem i kompiskretsen liksom. Mm. Sen kan man säga då, den här brottsligheten som finns då beskrivs i olika delar av samhällskroppen. Gatunivå, institutionerna, de existerar i samma parallellstruktur. Det betyder inte att de alltid måste ha kontakt med varandra. Det innebär inte att det finns ett Södertälje-nätverk som omfattar allt det här tillsammans.
Det är ingen som styr över det hela.
Södertälje-nätverket, så som vi beskriver det, är ju egentligen gatunivå framförallt. Mm. Det kan vara vissa kopplingar så. Men ibland kan man ju se till exempel att oseriösa, ska vi säga, rufflarföretagare på den här högre nivån tar hjälp av folk på gatan. Eftersom man har ett system inom parallellstrukturen där man inte har skrivna kontrakt utan man har muntliga överenskommelser, man lånar pengar mellan varandra. Det kan vara stora belopp, miljonbelopp. Mm. Om jag inte betalar tillbaka, jag lånar 1 miljon av dig och vägrar betala tillbaka det. Och då finns det ju även inom parallellstrukturen funktioner som är precis likadana som i det vanliga samhället.
Någon kronofogde, ja, motsvarande.
Det finns kronofogden här också. Och då säljer du kanske din skuld till, antingen tar du hjälp av dem, betalar en sån kronofogde i någon situationstecken som ska driva tvinga mig att göra rätt för mitt lån. Eller också så säljer du den för halva priset. Ja, typ.
Man får en del av pengarna.
Ja, då får du åtminstone tillbaks, då får du åtminstone tillbaks 500 000, säger vi det där exemplet. Och sen kommer den där kronofogden till mig och kräver mig på 1,5 miljon. Mm. Och då funkar det ju så att släkten och allting sånt där skramlar ofta till såna här personer. Mm. Eller också försvinner de bara. Det vill säga de flyr och drar, ja, om de inte kan. Så det är såna här typiska fenomen som man kan se. Och där liksom man kan se till exempel att en företagare skulle kunna ta hjälp av den här nivån. Jag vill bara exemplifiera liksom, men jag tycker ändå att när man pratar om att gängen kommer in i liksom välfärden så är det oftast inte så riktigt så klart, utan det är rufflarföretagare och det är nog så illa. Mm. Ja, de har ingenting i välfärden att göra heller, så att säga. Och nåväl, sagt om detta. Men om vi kommer tillbaka till infiltration, är det infiltration alla gånger, tror, som det här handlar om egentligen, eller är det i själva verket så att korruptionsbenägenheten i allmänhet i samhället har breddats? Vad tror du?
Ja, jag skulle ju säga att liksom, de faktiska fallen av medvetet liksom, att ta anställning, det är ju inga saker som kommer upp i liksom, medier eller i domar i någon större utsträckning. Så att det skulle jag ju säga är en mindre del, om jag fick göra någon gissning. Det större problemet, eller det liksom, som man tampas med, är ju snarare att tjänstemän eller personer i myndigheter påverkas på olika sätt, eller hotas eller mutas eller liksom på det sättet fås att göra någonting åt någon med något oseriöst företag.
För när man pratar infiltration, då har vi åter där med att det är liksom en operation som verkställs. Liksom. Man vill infiltrera en organisation och så. Mm. Och där det tror inte jag alltid. Och visst.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Där tror jag inte alltid att det kanske går till på det sättet riktigt. Att man infiltrerar på det sättet. Utan jag kan snarare tänka mig att i en stad där många känner varandra, släkt med varandra, har en liksom utbredd kultur där det är att har jag ett problem så kontaktar jag en person som kan lösa mitt problem. Och om det är en tjänsteman så kan jag ringa dit och säga, försöka få den att lösa mitt problem lite grann. Då är det egentligen inte infiltration vi pratar om, utan snarare så är det personer som finns i organisationen men som kontaktas då av andra av de här sakerna som jag nu nämnde. Och sen uppstår situationer med påtryckningar på det sättet. Mm. Vi pratar kanske egentligen om det här klientalistiska liksom förhållandet att det finns traditioner och kulturer liksom där man så att säga man söker i Mellanöstern och annat, där man söker liksom hjälp av människor snarare än att man liksom hoppas på att systemet med dess kvarnar ska lösa mitt problem. Det kanske inte finns ett samhällssystem som funkar. Stater, liksom. Precis. Och då är det naturligt att man söker sig till personer och de man känner. för att lösa sina problem. Det är liksom rationellt i de miljöerna. Men de miljöerna är också, alltså steget därifrån till vad vi skulle beteckna som korruption och mutor är nog förmodligen mycket lägre. Alltså det är mycket lättare att det slår över i de här relationerna när det hör av sig någon och sådär. Och när tjänstemannen då har ett regelsystem att hålla sig till, men då kanske känner också en lojalitet till någon som hör av sig och sådär. Så jag skulle säga att...
Ja, det finns stora risker med det.
Ja, uppenbarligen. Och när man pratar om infiltration, därför att det här är lite grann, lite hypotetiskt så här, men det känns ibland som att man tycker från officiellt håll att det är lättare att prata om infiltration, för då pratar vi om kriminella, och om kriminella kan vi säga det mesta. Men det blir faktiskt väldigt mycket mer känsligt om vi faktiskt konstaterar att, eller som hypotes åtminstone, att korruptionsbenägenheten har breddats i samhället. Det vill säga att det finns fler människor i dagens samhälle som är beredda att tumma på reglerna, kanske ta en muta och tjäna på det här själv. Och då har vi ju liksom, då stämmer det ju också lite bättre överens vad han, säkerhetschefen, sa till dig också, om att han hade ju sagt det att vi pratade vid tidigare här med det här med att bakgrundskontrollerna handlar ju också om att få veta om personer som har skulder eller kanske någon dom i bagaget. Det vill säga, det är kanske en svag kugge i maskineriet då. Då bör man veta det, då kanske man inte ska sätta den på en strategisk roll i kommunen.
Ja, visst.
Och då handlar det egentligen om att värja sig mot en allmän korruption snarare än att värja sig mot en infiltration. Ja, det är det jag vill försöka komma till.
Ja, nej, men så är det väl lite. Om man tittar på det här med utbetalningsmyndigheten och den infiltrationen, så är det ju... Om det är någon som verkligen försöker infiltrera utbetalningsmyndigheten för att lära sig hur deras system fungerar och på så sätt runda dem, då infiltrerar man ju den precis lika bra i Södertälje som i Hammarby Sjöstad. Det spelar ju ingen roll var den ligger, liksom, om man vill att någon ska lära sig hur myndigheten fungerar på något sätt.
Ja, och framförallt så är väl utbetalningsmyndigheten någonting som ska administrera hela Sverige.
Ja, absolut.
Och knappast bara Södertälje, så att säga. Så att nej, i det fallet, om man pratar om en allmän...
Ja, det kan ju vara brottslingar från hela Sverige som skulle vara intresserade av att ha kopplingar eller ha liksom en insyn i hur den myndigheten fungerar. Liksom.
Och pratar vi om en allmän breddad korruptionsbenägenhet, så är det ju såklart så att då måste nog hela Sverige tänka till idag.
Ja, men det är ju det de menar också från liksom kommunen i Södertälje, att det är befängt att tro att den här liksom myndigheten inte ska kunna infiltreras bara för att den ligger i Stockholm. Alltså att problemet existerar över hela landet på olika sätt, och att de pekar på att det finns forskning som visar det också.
Men sen är ju frågan, nu säger regeringen att vi lägger den inte i Södertälje därför att hos er är det värst. Liksom, där ni är den mest infiltrerade kommunen typ. Det lät ju lite så.
Ja.
Men säg den regering som någon gång har placerat en myndighet i en kommun med en annan partifärg och som dessutom alltid har en annan partifärg än det egna.
Ja, visst,
jag tror inte att en socialdemokratisk kommun hade placerat den här myndigheten i en borgerlig kommun, om vi säger så. Och nu har vi en liksom borgerlig regering. De kommer inte placera den i Södertälje, och det beror nog mest på att det här är en sossekommun.
Så kan det vara. Så kan det vara.
Så det tror jag i alla fall.
Ja, men det var ju att finansministern Elisabeth Svantesson var ju väldigt tydlig i sina uttalanden, väldigt liksom... Att det skulle vara, hur kom man på idén ens att lägga det här med tanke på liksom den brottslighet som finns här? Det är ju, hon pekade väldigt tydligt på brottsligheten, så att säga, i någon mening som var lite överraskande kan jag tycka.
Och då kan vi ju komma in på det här med Italien som pratades om för någon vecka sedan eller två. Det var ju på tapeten att polisen gjorde ju liksom liknelser mellan Södertäljes brottslighet och Ndranghetan i södra Italien, den starkaste maffiorganisationen idag i Italien. Jag pratade ju med polisen om det här, och vad man var noga att säga var ju att det här var ju vad italiensk polis hade sagt. De hade gjort kopplingar med att den brottslighet ni från Södertälje beskriver är mest lik vår, beroende på att det finns släktband och det finns liksom kulturella band och beteenden. Som det här klientalistiska beteendet, jag vet inte om jag uttalar det rätt, men att du liksom snarare söker dig till att hoppas att personer ska lösa dina problem lite grann, eller den typen av nätverks connection liksom mellan människor snarare än att man vänder sig och förlitar sig på systemet. Liksom. Mm. Och,
men det var det som man återfann i södra Italien?
Ja, och det, inte... det är det man gör. Liksom. Mm. Återfann det liksom, i södra Italien, och där kunde man väl se likheter. Och när jag pratade med polisen så sa de att liksom, det här kommer inte att vi liksom pratar med italienarna om det här, det kommer inte liksom påverka mer än på marginalen vårt arbete i Södertälje. Dels har man ju så många år bakom sig och så, utan vad de tror snarare kommer att påverka liksom det här, vad ska vi säga, arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Det är snarare det här mellankommunala samarbetet. Man har utökat den här myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild nu till att omfatta inte bara Södertälje utan fler Mälardalskommuner.
Ja, visst. Ja.
Och det är ju att de här ruffla företagarna vi var inne på,
ja, de flyttar.
När de kliver över gränsen till nästa kommun, när de har, känner att det är för svårt i Södertälje, så följer liksom, ja, följer myndigheterna efter.
Mm.
Och min gissning är ju att det här kommer ju förmodligen bara, det här klustret av kommuner som ska jobba så här emot brottsligheten kommer ju bara växa.
Ja, visst. Ja, visst. Och, det måste du göra, ja, på något sätt.
Och det kan bli intressant när småkommuner i det här landet som Sandviken och andra, eller vad man nu kan tänka sig, där det har bara skjutits, snart kommer märka ungefär samma saker.
Mm.
Då behöver de nog en större organisation runt om sig för att liksom kunna parera den här typen av problem.
Ja, visst, man behöver inte gå till ställen där det har skjutits. Vi kan ju bara titta på grannkommunerna här, liksom, ja. Trosa, Gnesta.
Ja, ja.
Det finns väldigt små kommuner nära Södertälje som då ska liksom behöver hantera, ja, den här problematiken med, absolut, samma sorts organisation liksom, och så, som man har jobbat med i Södertälje under många år. Och liksom,
mm,
där man, ja, det ska vara flera människor kring beslut och det ska vara liksom robusta regelverk och rutiner som gör att man, ja, inte kan liksom få igenom beslut på något konstigt sätt.
Och då kan man väl säga att de här, vad ska vi säga, jag har kallat dem liksom rufflarföretagare, ja, men de som står med ena foten i den svarta och andra i vita sektorn och som myndigheterna tittar väldigt misstänksamt mot, de har ju en tendens att nosa upp de här svaga länkarna i organisationer. Och då är man väl inne på det där liksom att med liksom lägre korruptionströsklar så är det lättare att hitta rätt ingångar. När man väl hittar liksom en korrupt, ja, tjänsteman, då sprids det jäkligt snabbt. Och det behöver inte bara vara i kommunen. Vi har exempel i den här stan med korrupta banktjänstemän.
Ja,
som många har utnyttjat.
Många människor har utnyttjat,
så fort, samma
korrupta
person. Så fort det liksom blir klart att den här banktjänstemannen kan du muta, då är det många som, då är det liksom flugor till en sockerbit-effekt. Mm. Och du har ju exempel i Stockholm, vid Sveavägen så var det ju en läkare som skrev ut i princip intyg och olika former av mediciner till och dopingpreparat till kriminella. Det var ju mängder av kriminella nätverk eller personer från de kriminella nätverken,
ja, från som hela hittade Stockholms den
här direkt. Hela Stockholmsområdet som hittade den här personen. Det var ju en dom som liksom föll ut i inom ramen för Södertälje tingsrätt, så tror jag. Eller kanske var Stockholms tingsrätt. Ja, jo, det var det. Men man ser liksom att de har en oerhört tendens att hitta de här svaga länkarna. Och det är klart att det är det då kommunen menar, att om de i sina bakgrundskontroller kan hitta de här svaga länkarna via sina bakgrundskontroller, så kan de placera dem på rätt plats. De behöver inte sitta på någon strategisk plats. Man har en medvetenhet om dem. Det är kanske så man tänker. Sen kan jag tycka att...
Ja, de är ju också inte lika lätta att muta om kommunen känner till det här och liksom att det är någonting man kan prata öppet om med sin arbetsgivare, att man har en dom för...
Det är så man säger från kommunens sida i alla fall.
Ja, absolut. Ja. Men det är liksom... Ja, det finns ju ingen anledning att bara för att det finns sådana här liksom bakgrund, man har någon, nej, dom mot sig eller någonting oegentligt kring ekonomin eller narkotika, så betyder inte det att man inte får jobba, utan då känner arbetsgivaren till det här, så kan man ju liksom...
Fast det här med att de säger att betyder det att man inte får jobba, det är någonting de har kommit med på slutet, eller? För det var väl det som var lite kritiken. Att folk måste få en andra chans till exempel, om de hoppat av någonting och så. Eller?
Ja, nej. Ja. Men då kanske jag sa fel i sådana fall. Nej, men alltså, det betyder ju inte att man inte kan få en anställning. Men alltså, man kan ju fortfarande jobba i kommunen även om man har domar mot sig. Men att arbetsgivaren känner till de liksom ingångarna gör ju att man då kan motverka liksom, påverkan, tänker man ju.
Sen har ju vi tidigare avsnitt också snackat om det här och kommit fram till att till exempel när det gäller att upptäcka välfärdsbedrägerierna så skulle man knappast ha upptäckt dem med bakgrundskontroller, utan då handlar det väl snarare om en intern medvetenhet i en organisation att vara lite mer på tårna, inte vara så naiv.
Ja, inse, att ha rutiner, inse, och,
ja,
riktlinjer,
ha rutiner och riktlinjer och inse framförallt att alla system som liksom bygger någonstans på ärlighet kommer att utsättas för fuskare. Av ja. Fuskare. Ja. Mm.
Ja, det är ju liksom ökade kontroller både utåt och så. Det kan man ju se på många områden liksom där det har funnits någon form av, som du säger, sådana här förtroendesystem.
Ja, jag tror att med det så kanske vi ska runda av det här avsnittet.
Mm, det låter bra.
Vi tackar för oss på Studio Krim. Torben Granström heter jag och Stefan Lindström. Tack och hej.
Tackar, tackar.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.